Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det måste löna sig mer att jobba, men också för att stötta hushåll som faktiskt har haft det tufft nu.
Det är klart att det är bra att regeringen ger oss socialdemokrater rätt. Det gick att stoppa skattesänkningar för högavlönade och istället rikta pengarna till låg- och medelinkomsttagare.
Igår så gick FN ut med att vi nu står i en klimatkollaps, och idag går regeringen och SD fram med ett förslag som sänker skatten på utsläpp.
Borås stad stoppar en del av en kommande konstutställning av säkerhetsskäl.
I feel worried, scared, disappointed and sad.
Tolkningen av det här verket kan fara iväg åt både det ena och andra hållet.
Den svenska EU-tjänstemannen Johan Floderus har suttit i iranskt fängelse i över 500 dagar misstänkt för spioneri.
Sänkt inkomstskatt, det lovar nu både opposition och regering. Vad hände med vänster-höger-dimensionen? Och så ska bensinen och dieseln gå ner i pris. Ett skämt, säger Miljöpartiet. Stabilitet och trygghet är viktigt, sa kulturchefen och tog bort den halva av Iran-kritiska utställningen som kunde bli en trigger. Samma Iran som har fängslat en ung svensk diplomat. Och regeringen och Sverigedemokraterna säger att jobb- och integrationspolitiken läggs om i grunden. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkommen till veckopanelen, den andra i höstmånaden september, fast nu kom visst någonting som liknar sommar. Höstjacka av. Och här är veckans paneltrio. Jens Orback, vd för Global Challenges Foundation och tidigare socialdemokratisk integrations- och jämställdhetsminister. Välkommen tillbaka.
Tack.
Annika Borg, kyrkoherde i Värmland, teologie doktor och tidigare borgerlig skribent, eller kanske fortfarande, välkommen.
Tack.
Katarina Karkainen, anställd som ideologiansvarig på marknadsliberala tankesmedjan Timbro och rektor för Sturakademin. Hej.
Hej.
Vi börjar med ett kortare samtalsämne från senaste veckan. Ekot rapporterade.
Statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avskaffas. Det innebär att 18,9 miljoner kronor som var avsatta för stödet dras in och omfördelas. Enligt regeringen behöver pengarna användas effektivare och ha tydligare integrationssyfte.
Det här är ju småpengar i en budget där de flesta utgiftsområdena räknas i miljarder. Det här är mindre än 20 miljoner kronor. Men uppenbarligen tycker regeringen med arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson i spetsen att det här är viktigt, att man slutar ge statliga pengar till föreningar som bygger på medlemmars etnicitet. Vad anser panelen om detta? Annika Borg.
Jag anser att det här borde ha gjorts för länge sedan, och det är som du säger, visst i budgeten totalt sett så är det ju små pengar, men det har stor betydelse också symboliskt, för det här systemet vi har haft sedan i mitten av 70-talet har ju faktiskt splittrat och skapat brist på integration i Sverige.
Hur har det splittrat?
Ja, men det har ju splittrat i och med att man har, istället, tanken kan ju vara god så att säga, att man liksom ger bidrag till etniska föreningar samtidigt som det har ju de facto, och dessutom har det varit en del skandaler i kölvattnet av det här också, de facto har det ju gjort så att det har ju splittrat. Vi behöver ju jobba med integrationen, och att man har fått en slags, så att säga, odlat en slags särart istället för att odla det gemensamma i samhället. Det vill säga att vi är människor och vi lever just på den här platsen. Så det, jag tycker det är jättebra.
Jens Orback.
Jag tycker också att det är bra. Jag trodde att jag redan hade gjort det här. Jag var integrationsminister några år här, 2004-2006.
Ett förbeseende.
Ja, och då så la vi om det här stödformen så att man inte skulle rikta det just till att gruppen etnicitet, utan de här grupperna som skulle få det om de samverkade med andra grupper. Så att om de jobbade tillsammans med scouterna eller med pingisklubben och så, då skulle man få det här. Så att jag tror att det delvis var omlagt, men lägger man om det ännu mer i den riktningen så är jag all for it.
Katarina Karkainen?
Ja, det var ju ny information, men jag instämmer med både Annika och Jens. Så jag tänker att det är hög tid att man lämnar den här integrationspolitiken som vi haft sedan 70-talet och den bakomliggande idén att människor är och kan förstås först och främst genom sina grupptillhörigheter. Mm. Och att invandrare som då kommer hit behöver bejaka sina grupptillhörigheter och få ett sammanhang i de här organisationerna för att genom dem få en bro till majoritetssamhället och i någon mån också kunna tala med en röst. Och i Sverige då så betyder det naturligtvis dessutom att man måste bejaka och med skattemedel betala för de här organisationerna. Det är så det har sett ut. Och den integrationspolitiken tror jag att färre tror på idag. Regeringspartierna gör ju inte det. Jag tror dessutom att de tycker att det är principiellt fel att ställa krav på att en viss andel av en organisation ska ha en viss etnicitet för att dela ut skattemedel. Och då är det ju helt klart, även fast det bara är symboliskt rätt, att man avskaffar dem.
Ja, det har ju varit ett haveri när det gäller liksom det här synsättet, precis som du säger Katarina, på människor. Och sen är det ju också så att det har ju visat sig i undersökning efter undersökning att det finns ju människor som har kommit till Sverige har ju också inte fått en ordentlig liksom introduktion i det svenska samhället. Och det handlar inte bara om att känna till var myndigheterna ligger, utan det handlar ju om värderingar, människosyn, hur samhället är uppbyggt, demokrati, yttrandefrihet. Det är ju en massa olika saker som har varit helt eftersatta och istället har man odlat det här särartstänkandet.
Johan Persson skriver på DN Debatt i veckan att Sverige ska nu få en jobb- och integrationspolitik som utgår från utbildning och eget ansvar. Nu ska det bli särskilt fokus på svenska språket och ökade drivkrafter för nyanlända kvinnor att förvärvsarbeta. Man kan undra om den tidigare politiken har saknat det här.
Jag tror att de flesta partier är ganska överens och vill ha en starkare och bättre integration. Men jag måste inte säga mig skeptisk till det här att i grunden förändra. Jag såg inga förslag som var i grundläggande i förändringen. Det som tycker jag mycket avgör integrationen, det är boende, det är skola, det är arbetet. Och här kanske jag skiljer mig från er andra i studion, men skolan till exempel tycker jag är så enormt viktigt. Och vi har en skola idag som är rena integration, eller segregeringscentrifugen skulle jag säga. Så att det där skulle man kunna göra mycket större förändringar.
I Tidöpartiernas politik så ingår ju att dra igång en kartläggning av svenska barns språkkunskaper. Tanken är att fler ska förstås lära sig läsa och skriva och räkna. Och 10 miljoner kronor av det som man sparar på de här etniska organisationerna ska gå till det här. Den här veckan har regeringen också beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska lämna förslag på skärpta krav för att bli svensk medborgare. Har ni sett det? Det har kommit också från migrationsministern då. Utredaren ska bland annat komma med förslag som innebär ett krav på att ha vistats längre i Sverige än vad som gällde tidigare. Och krav på ytterligare kunskaper om det svenska samhället, apropå det du sa, Annika Borg. Skärpta krav för att bli medborgare, kan det få en påverkan på hur bra eller dåligt integrationen går? Vad tror ni?
Ja, det tror jag absolut. Men det är lite som Jens sa, det här är ju djupgående problem sedan lång tid tillbaka och det löser man inte på en gång. Och sån här retorik har ju funnits även tidigare. Men jag tror att just medborgarskap, det är ju någonting, vad ska jag säga, någonting heligt. Det är någonting väldigt, väldigt stort och det behöver uppvärderas. Vad är det med ett medborgarskap?
Sa du heligt?
Jag sa faktiskt heligt. Jag tog mig friheten att sticka in det ordet här i panelen. Så att det är ju väldigt viktigt att vi uppvärderar det och att det är någonting stort och allvarligt och förenat med en rad krav. Det tycker jag är en självklarhet. Så ser det ju ut i stort sett överallt i världen.
Ja, och tittar man till exempel på ett land som är men multikulturellt så är ju USA ett sånt land. Men där är också medborgarskapet väldigt starkt. Och jag tyckte när jag under min tid som integrationsminister träffade människor som hade flyttat både till Sverige och till USA. när de blev medborgare i USA, då var de amerikaner. Men när de blev medborgare i Sverige, då var de inte svenskar. Så där, jag håller helt med Annika, det skulle kunna uppgraderas och känna att där är man en del i ett kollektiv. Och då får man också ställa några krav på att, bli det.
Det här är veckopanelen från Kvartal med Jens Orback, Katarina Karkainen och Annika Borg. Och den versionen som du lyssnar på nu är den som är öppen för de som inte prenumererar. Huvuddelen av Kvartals journalistik finansieras med intäkterna som vi får från våra prenumeranter. Och såklart vill vi att de ska få valuta för pengarna. Så därför tar vi varje vecka bort en del av veckopanelen i den här kostnadsfria versionen. Och det som ni nu inte får höra analyser om, det är när vi talar om det nya jobbskattavdraget som regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna aviserade i veckan. Även andra politiska utspel på skatteområdet klipps bort om man inte prenumererar. Så är det. Men uppmaningen är förstås att bli prenumerant. Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från fredagsintervjun och veckopanelen. Dessutom ger du då stöd till fri och oberoende journalistik. Du skaffar din prenumeration på kvartal.se/prenumerera. Och en sak till. Som prenumerant lyssnar du på oss befriad från ljudlig reklam. Den här veckan kom nya temperaturnoteringar från FNs meteorologiska organisation och EUs Copernicus. Det blev värmerekord för sommarsäsongen, juli till augusti, över jorden. Tidigare rekordnoteringen, global medeltemperatur alltså, var 16,48 grader. Det är 4 år sedan. Den här sommaren blev det 16,77 grader, medeltemperaturen över hela klotet. Och de gångna 3 månaderna är de varmaste på omkring 120 000 år, säger en chef på Copernicus enligt AFP. Jens, hur mycket ska vi bry oss om de här decimalerna?
Ganska mycket tror jag. Jag är lite, vad ska man säga, träffad av det här. Jag har precis varit uppe i Arktis på en forsknings- och studieresa med Johan Rockström. Och då får man det här under huden på något sätt. Så att då förstår man lite vad medeltemperatur betyder. Vi slår nu i 2 grader kanske över. Vi har aldrig varit så högt under mänskligt liv. Skulle vi gå ner 5-6 grader för att Golfströmmen viker av när smältvattnet kommer, ja då får vi istid här på 5-6 år. Bara så att vi förstår vilka enorma system som är stadda under förändring. När vi andas här så andas vi in 50% av syret kommer från havet. Om det slutar producera, om det har fått nog, om det börjar avge värme. Så det är extrema stora systemförändringar som jag lärde mig av de här små medeltemperatursdecimalerna. För vi har levt under ett sånt enormt jämnt medeltemperatur under mänskligt 200 000 år. Bara så att vi förstår vad vi kommer att bli tittade på från kommande generationer.
Men du, om det var varmaste sommaren på 120 000 år, ja. Det fanns ju faktiskt människor när det var lika varmt förra gången då, för vi har funnits mer än 120 000 år.
Då undrar, nej, det där, jag undrar hur de mätningarna var för att...
Det
har ju gått mellan ungefär minus 4 plus 2 på den här medeltemperaturen. Men att vara uppe vid 2 nästan nu, över det har vi inte varit på 200 000 år.
Nej, men jag absolut. Jag håller med. Och man behöver ta det på allvar. Vi skulle behöva bygga ut det här systemet med utsläppshandel i EU. Och det allra bästa vore om andra länder tog efter Sverige och implementerade en likadan koldioxidskatt som vi har, som kan vara global.
FN-chefen Antonio Guterres, han föredrar, som jag tror att också Jens gör, sån här dramatisk retorik i klimatfrågan. Han fällde i veckan de här orden: klimatkollapsen har börjat. Han har också använt uttrycket att vårt klimat imploderar. Vad säger du om det, Annika?
Ja, men det är ju helt klart så att vi måste ju ta det här på jättestort allvar. Men jag tänker också att det är ju en fråga om också vår livsstil. Alltså det är lätt att lägga det bara liksom ifrån oss med att det ska vara olika skatter eller så. Utan det handlar ju om vår personliga livsstil. Det handlar ju om vad vi äter för någonting. Det handlar om vad vi gör med fiskarna i havet. Det handlar om så oerhört mycket mer. Jag tror att hela det här som är så allvarligt och viktigt skulle gagna det saken om vi kunde ha en lite annan retorik än den här domedagsprofetiorna som jag har funnits i alla tider. Därför det här får faktiskt, om jag nu får vara kyrkoherde en liten stund här, så får det här faktiskt effekt på människors psykiska hälsa och inte minst unga som ju kanske liksom inte kan filtrera det här riktigt. Det väcker ångest att vi måste ha hittat sätt att tala om det här som också visar att nej, men det är inte slut. Har vi som vuxna, om vi förmedlar det budskapet så får det andra effekter också som har att göra med liksom det inre mänskliga klimatet. Och det måste vi faktiskt också tänka på.
Ja, jag skulle nog nästan slå ett slag för fruktan här. Frukta Gud, sa man en gång i tiden. Och det var ett starkt...
Säger det fortfarande.
Ja, precis. Men då ska man också älska Gud, tror jag någonstans. Men jag tror att vi måste lära oss att älska vår planet, men också frukta det här. Jag kände mig ganska orolig. Och jag tänker att fruktan är ett starkt politiskt verktyg, har vi sett i Gud och...
Säger vd för Global Challenges.
Ja, så att, nej, jag och jag tror på politiken som verktyg också. Jag tror att jag jobbade väldigt mycket med pappaledighet, men det var först när vi började kvotera och liksom hjälpte människor att ta beslut. Och jag tror att vi behöver regleringar också för bilanvändning och allt möjligt. Då är det enklare att om både jag och grannen och den på andra sidan gränsen har samma regelverk, då är det enklare att agera för
men
oss.
Men har inte den poängen som du pratar om gått hem nu? Jag kan verkligen förstå frustrationen när man arbetar med de här frågorna och viljan att ta i för att människor ska förstå. Men min uppfattning är verkligen som Annika att det här är någonting som människor i gemen har tagit till sig, tänker väldigt mycket på, och att oron så att säga redan finns där, men att det som man inte ägnar lika mycket syre och engagemang och timmar är att tala om de förslag som man har på att faktiskt hur man kan lösa den här situationen. Jag uppfattar att det finns en sån brist som jag tror att människor också behöver få höra om för att kunna liksom göra något, kanalisera de här känslorna på något sätt.
Hörrni, nu lämnar vi det klimatologiska och det pekuniära och tar en närmare titt på veckans mest känsliga kultur- och yttrandefrihetsnyhet. Vi hör radions kulturnytts Jens Möller och kulturchefen i Borås, Ida Byrén.
Borås stad stoppar en del av en kommande konstutställning av säkerhetsskäl med hänvisning till bland annat koranbränningar. Den iranfödda konstnären Sadaf Ahmadi är kritisk mot beslutet.
I feel worried, scared, disappointed and sad.
Jag tänker på den situationen med koranbränningar och den här väldigt upptrissade retoriken som är kring dem då. Och då med det här verkets, vad ska man säga, tydliga religiösa motivbild med hängande kvinnor i chador.
Vad säger ni om kulturchefens beslut, fattat under viss vånda uppenbarligen, och att ta bort den delen av Sadaf Ahmadis konstutställning som utgörs av beslöjade kvinnogestalter i betong som hänger från taket? Vad säger Katarina?
Nej, men jag tycker att det är mycket, mycket anmärkningsvärt. Det finns ju andra situationer inom kulturen och konstvärlden som de senaste åren som jag tycker är värda kritik, i vilka vi har varit för räddhågsna, som att Moderna Museet inte vill ta in Lars Vilks konstverk och hävdar att det är av konstnärliga skäl så att säga. Men den här historien har ju helt egna dimensioner som gör den än mer anmärkningsvärd. Det är alltså en planerad utställning som man har tackat ja till att visa i ett offentligt utrymme med en offentlig tjänsteman som fattar beslut. Och sen inför visningen verkar bara känna efter utifrån någon sorts allmänna samhällsströmningar. Och betrakta den här konsten och dra slutsatsen att den kan nog vara stötande eller kränkande.
Sammanvägd bedömning fanns med som en formulering där.
Ja, men det har ju inte sagt särskilt mycket om hur den här sammanvägda bedömningen har gjorts, utan det är en upptrissad stämning i samband med koranbränningarna. Så jag tycker att det är otroligt anmärkningsvärt att det här beslutet har fattats från första början. Däremot, nu avslöjar jag mig som jag får skylla på att jag är representant för den lite yngre generationen som sitter med sina telefoner, men jag såg nu att det kom en nyhet alldeles nyss om att Borås kommun har vänt och ska visa verket trots allt.
Jag har min på flygplansläge just nu, så jag får ingen information.
Nej, men det kom alldeles nyss för bara några minuter sedan.
Ska den visas alltså på samma ställe, entrén i Kulturhuset?
Jag tolkade det som att de nu kan visa den eftersom konstmuseet istället har sagt att man kan ta emot, att det handlade om den här lokalen på ett sätt.
Men då blir det inte på den platsen det var tänkt då, för att konstmuseet, det är ett stort kulturhus där det finns café och stadsteater och sånt där i Borås, så att det är inte liksom bara en plats utan det finns olika varianter. Jens, vad säger du?
Jag säger att förmågan att ändra sig skiljer en vise från en envise. Jag tyckte man såg det ganska snabbt på Nobelkommittén här om veckan. Hur snabbt de kunde ändra sig när det var uppenbart. Och här kändes det nog som Borås hamnade fel. Jag tyckte att det var rätt roligt med en kulturchef som försökte att försvara det där. Men ju längre hon pratade, ju mer tänkte man, vad är det egentligen som är bevekelsegrunderna då? Nu kan inte jag alla frågor. Jag tyckte att någonting som jag tyckte där, det är att om man tar beslut som påverkar en annan, så måste man kanske förankra det. Om det påverkar biblioteket eller biblioteksbesökarna eller så, då måste man involvera dem i beslutet. Här kändes det som de hade empati med sådana som de inte hade pratat med. Och jag förstod att de inte pratat med polisen heller, så det kändes som det var lite snabbforcerat det här beslutet. Men jag är väldigt glad att de hittade en lösning.
Ja, det var ju bra att de hittade en lösning då, även om det inte är på den här platsen, vilket jag då beklagar att det inte kan vara på att de inte vill ha det på en öppen plats. För det här är ju då tyvärr inte en enskild händelse, utan detta är fullständigt oacceptabelt och vi är ute på väldigt farliga vägar här. För det är nämligen så att det är inte vår demokrati eller yttrandefrihet eller mötesfrihet eller annat som är någon slags säkerhetsrisk här, utan det är de som vill begränsa det. Och det här, den här kulturchefen, det är okunskap och det är allt, men för vad handlar den här utställningen om? Ja, den handlar ju, det är ju konst förvisso, men det är ju verkligheten, det är ju verkliga händelser bakom. Det handlar om en ung kvinna som blev mördad av regimen i Iran för att hon inte bar sin slöja på rätt sätt. Det är ju hundratals människor som har dödats, kvinnor som har dödats. För det finns ju liksom en sån här, att man försöker liksom också att visa sitt hår där. Det är ju liksom en proteströrelse som vi kvinnor och män i den fria världen behöver stödja. Och det här, jag tycker det här är så allvarligt. Och det gäller då alltid att vi ska kompromissa då med de som blir upprörda och islams vägnar och hotar oss med våld. Det är det som är problemet, inte någonting annat. Så den här utställningen borde ju visas öppet där. För jag tänker, får inte Amnesty visa då riktiga bilder på vad som händer i Iran, eller vad är det frågan om?
Har ni sett de bilderna på de här gestalterna?
Ja, jag tycker de var väldigt rörande. Ja. Fint konst,
vi kan inte backa. För det,
och det är inte något grovt liksom in your face, utan de är ju tunga för att det är betong. Mm. Och hon har ju själv varit med om slöjtvång, Sadaf Ahmadi. Och hon har ju sagt, när hon hade fått beskedet att den inte kunde visas i entrén till kulturhuset, så här, att ja, det som de har sagt till mig i Borås här, att det, av skäl för att det här upprör människors känsliga, religiösa känslor och sånt där.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är precis det som han sa till mig i Iran, för att jag inte kunde göra detta.
Exakt, vi ska alltså inte stötta kvinnor i Iran, utan vi ska stötta denna teokratiska, brutala våldsregim. Så kan vi inte ha det, vi måste börja och tänka nu. Nu får det liksom inte den moraliska kompassen snurra. För det är inte demokratin och yttrandefriheten som är någon säkerhetsrisk här. Tvärtom, den måste vi värna.
Men koranbränningskrisen pågår ju just nu, ja. Den är ju knappast över. Och alla minns väl attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo 2015 när våldsbejakande islamister angrep den här tidningens redaktion. Bland annat sköts 5 satirtecknare ihjäl och ytterligare 7 personer dödades. Nu i veckan skrev Charlie Hebdos nuvarande chefredaktör Gerard Biar i en debattartikel att den danska regeringen, ni vet ju vad de har för förslag där, om att förbjuda koranbränning och andra typer av otillbörlig behandling av föremål med religiös betydelse. Det öppnar enligt chefredaktören dörren för alla former av censur. Han säger till och med i den här debattartikeln som också publicerades i svenska sajten Alltinget: den danska regeringen blir genom denna lag en medbrottsling till tyranniska, mordiska regimer vars makt enbart vilar på total underkastelse under Koranen. Tror ni att ett utspel från Charlie Hebdo kan ha intryck på danska och svenska politiker i det här läget?
Man önskar ju verkligen att det skulle ha det. Men jag börjar samtidigt känna att efter att attacken mot Charlie Hebdo skedde, efter alla turer med kring Lars Vilks, efter att Salman Rushdie under det här senaste föredraget för inte så länge sedan blev skjuten och utsatt för ett mordförsök. Han hade kunnat mista livet. Och ändå så fortsätter debatten på det här sättet. Och ändå så går man vidare. Och det är som att det inte riktigt fastnar. Och lite samma sak med den här utställningen i Borås kulturhus. Jag har liksom känslan av att det är något med karaktären av de här frågorna som gör att vi liksom inte riktigt förmår att se ordentligt. För om man, som du gjorde nu Staffan, bara lägger upp den här faktan på bordet. Jag tycker egentligen inte att konstens kvalitet eller värde skulle beaktas alls, eftersom det är en principiell fråga. Men precis som du säger, den här konstnären pratade ju om både andligheten och sin egen upplevelse, och de var ju väldigt vackra de här statyerna, men också tyngden av betongen som skulle liksom
hon bor
symbolisera.
Här i Sverige, hon har ju kommit hit bland annat för att
precis.
Få skydd. Och i Frankrike gick det bra att visa det hon har gjort.
Men det är ju den här effekten som det får när man börjar med såna här resonemang om vad man ska begränsa för ordningens skull, för säkerhetens skull. Då, och jag tror att den här signalen som regeringen sänder med ordningslagen kommer träffa precis på det här sättet hos en massa tjänstemän, att det är upp till oss att göra den här bedömningen. Vi måste skydda oss från, och då blir ju, det är ju inte bara, som det ibland låter i debatten, koranbränningar som blir känsliga då. Det är ju helt andra typer av uttryck, och uppenbarligen är till och med det här, som ett konstverk som i grunden handlar om kvinnors rättigheter, som en offentlig tjänsteman då, apropå det här att vi liksom tappar sikten lite grann, en offentlig tjänsteman går in och ville censurera. Det är ju så häpnadsväckande att man är lite som en kokt groda. Man måste påminna sig om absurditeten i det här.
Jens, hur tror du att det går till här i Borås? Det är ju knappast så att kulturchefen har varit ensam och suttit och funderat, utan det måste ett antal...
Hon har varit lite för ensam, tror jag i alla fall. Därför att polisen har till exempel inte varit med i diskussionerna. Så att jag tror att det skulle behövt breddas. Jag tror också, eller jag är ganska
övertygad. Ska polisen fatta beslut i yttrandefrihetsfrågor?
Nej, men den har också att värna. De sa ju själva att de hade velat vara med i diskussionen. Så. De ska inte fatta beslut, men de ska ju se till möjligheten att kunna visa konst. Även om det är förfärlig konst eller brännande.
Det kanske med specialsatsning kunna underlätta att det kan fungera.
Ja, jag menar så. Ja. Så tolkade jag dem också. De var själva förvånade att de inte var inne.
Reagerade du på Charlie Hebdos chefredaktörs
artikel? Ja, jag tycker att den var bra, och jag tycker att vi befinner oss på ett sluttande plan. Och jag tror också att det finns en del sådana där värden som vi har tagit for granted och tänkt att yttrandefrihet är bra, demokrati är bra. Jag skulle gärna se att flera länder också kom. Det är oroligt för ett land eller för en kommun eller för en person att vara ensamt utpekad. Jag skulle gärna se att flera länder reste sig här och sa, vi har också detta, vi står också för detta. Ungefär som när Norge är utsatt för Kina-bojkott. Då är de andra ganska tysta och fortsätter med sin handel. Jag tror att vi måste i större utsträckning skydda våra basala värden. Och jag skulle gärna se att man inom ramen för EU gjorde någonting för att stötta.
Mm.
Ja, vi måste skydda våra basala värden, för de är ju under attack. Det är ju våra värden som ifrågasätts. Och jag tycker han har helt rätt, den här chefredaktören, i det han skriver. Och det här är väldigt allvarligt. Och där är det också viktigt, som du var inne på, Katarina, med regeringen. Vad ger man för signaler? Ja, vi har företrädare för regeringen som pratar om man måste tänka på vad man säger. Jaha. Är det land? Och man har liksom tagit den här retoriken, och även medier tar den retoriken, att nu är det att skända och nu är det alla möjliga olika saker här. Och att vi ska alltså tänka på vad vi säger, men vänta nu. Vi säger vad vi vill, och att dessutom, eftersom jag är troende, så är det så att vi troende blir helt plötsligt också någon slags grupp eller massa som inte klarar av att man ifrågasätter oss eller våra urkunder. Jag menar, snälla någon, hur många biblar har inte förstörts och makulerats eller bränts eller så? Och så som om vi skulle ha problem med liksom religiös satir när man driver med religioner eller Life of Brian eller vad som helst. Alltså för mig, det här är ju jätteviktigt. Ett samhälle där man inte driver hårt med religion eller kan liksom då, det är ett farligt samhälle. Det här är så viktigt, och just när det gäller religion, det är ju där det prövas liksom. Det är ju där yttrandefriheten prövas. Vi måste förstå detta, hur viktigt det är att vi står upp, precis som du, Jens, säger, för dessa värden. Och att jag vill inte bli ihopbuntad med att vi religiösa människor är någon slags lättkränkta. Ja, då får jag vara kränkt då, om jag nu skulle ha blivit det någon gång. Jag kan inte påminna mig att jag har blivit det. Men då får jag gå in i min kammare och så får man liksom ta ett glas vatten.
Men det har ju ändå, Annika, varit en lång resa för kristendomen. För den har ju också varit kränkt och haft en konung av Guds nåde som har sett till att liksom sätta den på skampålen som har kränkt. Så vi kommer också från en egen historik där vi sen har tillkämpats den här yttrandefriheten och till och med kan gnälla på kungen.
Ja, det har ju gått i olika varv och olika vågor, ska jag säga, men det är ju precis det som är så viktigt. Att den resan finns också, även om den har sett lite olika ut, men att vi står upp, och att vi då som troende också visar att det här är, att det går att kombinera en tro med ett modernt demokratiskt samhälle och yttrandefrihet. Det är det vi vill ha. Det är så vi tolkar. Det är jätteviktigt att vi som troende också står upp för det.
Och det tror jag också att många muslimer i Sverige ställer upp på. Alltså att det finns den, alltså nu ser vi, ja, alltså extrema muslimer som reagerar på det här, men jag tycker också att det finns många viktiga röster inom det muslimska samfundet som också delar frågan om yttrandefrihet.
Apropå Iran och den teokratiska förtryckarregimen där, i veckan fick vi veta att en svensk diplomat sitter som fånge i det ökända Evinfängelset i Teheran. Ekot har intervjuat Said Mahmoudi, som är professor emeritus i internationell rätt.
Den svenska EU-tjänstemannen Johan Floderus har suttit i iranskt fängelse i över 500 dagar, misstänkt för spioneri. Irankännare tror att det kan vara en taktik från Irans sida för att få till fångutväxlingar.
För Sverige finns bara två alternativ. Antingen acceptera att han sitter kvar i Iran hur länge som helst, eller hjälpa sin egen, enligt Sverige och omvärlden, oskyldiga medborgaren som sitter där i fängelse.
Ja, Said Mahmoud är ganska tydlig att han nog tycker att en fångutväxling bör ske om man vill få ut Floderus från det här fängelset. Och det är ju den här dömde personen för allvarliga brott, avrättningar av politiska fångar i Iran på 80-talet. Hamid Nouri, som ju alltså är dömd till fängelse här i Sverige. Vad tycker panelen om det här fallet Johan Floderus?
Ja, ja. Det är en del andra länder som har praktiserat det här. Jag sökte min gamla kollega Thomas Bodström bara för att höra, kan regeringen ta beslut om när domstolen har så att säga dömt, låt säga en iranier som har begått allvarliga brott?
Ja.
Ja, så ställer man sig över det och skickar iväg honom. Jag tänker att det är inte en helt enkel sak, och det är inte en enkel sak för den som också drabbas av de här brotten, att här skickas den iväg och frisläpps troligen i Iran.
Något sånt här mötte du inte när du satt i regeringen, något sånt här fall?
Inte som kom på mitt bord. Jag borde
nej,
inte, ha varit med.
Nej, men du kanske hade hört.
Jag var ändå biträde på justitiedepartementet. Men jag skulle bara vilja lära mig lite mer om det här. Här kanske det finns några som... Man kan det tydligen.
Jag tänkte precis den tanken också. Att de har ju vilket mandat som helst. Men det har ju inte vi. Och man kan ju inte gå in och ställa sig över domstolarna. Men regeringen har ju mandat att fatta beslut om att verkställigheten för ett brott ska ske i ett annat land, uppfattar jag det som. Och det är väl det man i så fall skulle göra, skriva ett avtal med Iran.
Så att Iran skulle få uppdrag då att fortsätta hålla Hamid Nouri?
Ja.
Ja, det kanske de skulle vilja i och för sig. Men de uppfattar uppenbarligen att det här svenska agerandet uppfattas på något vis som att Sverige som land agerar mot den iranska regimen. Har ni förstått liksom logiken här bakom det här?
Nej, jag har bara förstått liksom av nyhetssändningen att det här börjar sättas i system av den iranska regimen.
Gisslandiplomati kallas det
för. Ja, just det. Både för att kanske få ut de som de vill, men också för att skapa en del konflikter som man... i vissa kretsar gör sig populär på dem.
Men vad säger ni? Bör vi göra en sån här utväxling av Hamid Nouri om vi får tillbaks Johan Floderus i gott skick?
Det får Annika svara på.
Jag får svara på det. Tackar.
Det är en moralisk fråga.
Det är ju ett jätteallvarlig situation. Alltså, och det visar ju då den här terrorregimens inställning till liv och död. Mm. Jag tycker också att det är svårt, som ni har varit inne på här, eftersom det finns en rad olika saker. Ska man förhandla med dem, och det kommer ju mera då naturligtvis. Ja, men jag tänker också den här svenska naiviteten, hur vi har sett på Iran. Det var ju då, återigen Mikael Damberg var ju då som var så glad över de här handelsrelationer med Iran, och det var besök och våra kvinnliga statsråd paraderade i slöja och sådär framför männen där nere. Så att man har ju haft någon slags inställning som inte förstått vad det här är för någonting. Jag tycker det är jättesvårt, men jag förutsätter ju också att det pågår enormt mycket olika typer av kontakter för att få loss vår medborgare, för det måste ju ändå vara prio. Men som sagt, det är inte enkelt, så det var ju inte riktigt något svar.
Alltså om önskan från Iran är att få ut Hamid Nouri, då räcker det inte liksom säga med att man pratar lite allmänt och bjuder på någon handelsfördel och sådana saker. Mm. Då är det ju väldigt konkret vad de liksom, och det, enligt Aftonbladet så har utrikesminister Tobias Billström personligen fått den här begäran, även om det är ingenting som han kommenterar. Vad tycker du, Katarina, att man ska göra?
Nej, men det är enormt svårt naturligtvis. Iran har ju gjort det här tidigare och satt i system, och tidigare fått ut, andra europeiska länder har fått ut medborgare genom att betala pengar till regimen. I det här fallet, som du säger, så är det väl uppenbart vad det är de vill, och man vill ju gärna inte skapa incitament för sådana här beteenden. Man vill ju gärna att vi ska kunna sätta hårt mot hårt vad gäller den här brutala regimen. Och samtidigt så måste ju ett svenskt medborgarskap betyda någonting. Och det är klart att man förväntar sig att regeringen ska göra sitt absolut yttersta och vad som krävs för att få hem en svensk medborgare som helt godtyckligt har frihetsberövats. Så att det är verkligt svårt.
Ja visst, det är ju det. Det här handlar ju om en människas liv, en människas familj, anhöriga. Så visst, så.
Det lutar åt det, tycker jag.
Said Mahmoud är ju alltså professor i internationell rätt. Jag måste säga att jag hajade till ordentligt när just en person, han är dessutom själv född i Teheran och har, vad jag förstår, arbetat framförallt på den tiden när det inte var en islamistisk ledning för Iran, som ung då naturligtvis, att han tycker nog att fångutväxling kan vara bra. Det känns ju precis motsatsen till
det. Jag tror att han menar att det är det minst dåliga.
Ja, eller han beskriver helt enkelt att annars kommer Floderus kanske för tid och evighet finnas på det här stället. Johan Floderus familj, han är 33 år gammal bara förresten, skriver ett uttalande att varje dag är en enorm prövning för familjen och framförallt för Johan. Han måste friges och få komma hem omedelbart. Och Tobias Billström säger till Aftonbladet att regeringen har arbetat och arbetar mycket intensivt med fallet.
Vi vet ju också hur det var med Johan Gustafsson som satt fängslad i Mali under många, många år. Och vilken fruktansvärd situation för honom men också för hans familj under alla dessa år. Så att det är ju en fruktansvärd situation.
Om Sverige skulle hårdnackat säga nej, det kan inte bli tal om en utväxling. Skulle det vara ett svek mot medborgaren Johan Floderus?
Sett från hans perspektiv och hans anhöriga skulle jag nog uppfatta det så. Men som sagt, det är väldigt svårt förstås. Men att skydda liv och att rädda liv är väldigt starkt i den här situationen. Så att man lutar väl åt det, skulle jag säga. Sen kanske inte man faktiskt behöver berätta om allt man gör alltid.
Mina damer och min herre, Kvartal presenterar veckans person eller ord. Katarina Karkainen.
Jag har tänkt på Lars Vilks i veckan. Naturligtvis med anledning av det här som vi har pratat om, frågan i Borås och de många inskränkningar av ordet och uttrycket som många olika politiska aktörer vill göra. Jag tänker att vi verkligen hade behövt hans frimodiga och underfundiga sätt de här dagarna. Och jag tänkte också på honom med anledning av det retrospektiv, den utställning av hans konst som går att se på Blåhallen i Höganäs just nu. I vilken Rondellhunden, som ett ytterligare dystert tecken ur vår tid, inte har kunnat visas, men där man ändå kan ta del av hans väldigt vackra och mångfacetterade konst. Och man slås verkligen av vilken bredd han hade. Så att den vill jag tipsa om man har vägarna förbi Höganäs. Jag tror att den skulle gå till den 8 oktober.
Så han är veckans person, Lars Vilks.
Ja.
Han var bra på porträtt. Och så hade han ju det här uttalandet. Jag intervjuade hans änka för 1,5 år sedan någonting, Maj. Och både hon och han har ju sagt också i söndagsintervjun så här: allting är en fördel, hade han som linje, trots allt jävelskap som han råkade ut för. Han hittade en fördel i det.
Mm. Ja, det är otroligt.
Jens Holback, vad är ditt bidrag?
Ja, och mitt ord, det här, det är svinpest. Jag tycker man lär sig något sånt här nytt ord.
Är det vanlig svinpest eller afrikansk svinpest?
Ja, afrikansk svinpest. Jag tänkte så här, nej just det, ungarna hade svinkoppor.
Mm. Och så det var inte något samma.
Annat. Nej, afrikansk svinpest... Det är bara ett nytt begrepp som vi kommer få lära oss, att vi är en del av den globala världen. Så, det var inte mer än så. Det var det nya ordet för mig den här veckan.
Mm. Gav nästan, när man hörde talas om de här, inte avspärrningen, men man får inte gå ut i skogen alltså på ett enormt stort område, för att det är inte så att människor kan bli smittade, men om vildsvinen hör en människor så rör de på sig mer och då blir smittan större. Så tolkar jag det redan.
Ja. Ja. Och så kan man ta med sig lite avföring eller något sånt där och så kommer det i kontakt med
var det inte lite pandemivibbar ändå som det här skapar? Ja. Usch. Tack.
Tack
Annika Borg.
För att du förklarade.
Ja, det är ett citat och det har då, jag tänker reaktionen från den här kulturchefen då i Borås på Sadaf Amadi då, när man ställer in den här, fast nu är den inte inställd längre, men ändå på en annan plats, då säger hon så här: jag förstår hennes upplevelse i frågan. Och det där är ju någon slags definition på svenskt förhållningssätt. Det här allvarliga, det här verket handlar om en upplevelse i en fråga. Och det är ju en sånt förminskande, och också det här att vi pratar om jag förstår din upplevelse. Det är också en härskarteknik att säga så. Så det tänkte jag som en varningens. Men det är många som använder det och gör så här. Men det här är ju någonting betydligt annat och allvarligare än en upplevelse i en fråga.
Det måste vara ganska svårt att förstå någon annans upplevelse. Mm. Nästan omöjligt om jag ska försöka tolka.
Du menar den som säger så bluffar?
Ja, eller den har några special kunskaper.
Panel den här veckan, Katarina Karkainen, ansvarig för borgerlig idéutveckling på Timbro. Annika Borg, författare, teologidoktor och kyrkoherde i Årjäng. Jens Urbach, chef för Global Challenges Foundation, tidigare integrations- och jämställdhetsminister. Hoppas ni får en trevlig helg och tack för idag.
Tack så mycket.
Tack och tack detsamma.
Och mer som finns på Kvartal den här veckan, fredagsintervjun till exempel. Terrorforskaren Magnus Ranstorp är intervjuad. Efter terrordåden i USA den 11 september så har han varit ständigt aktuell, och nu är han det med boken Från terrorns frontlinjer. Vad har han lärt sig av ett liv som terrorforskare, och varför var frågan om terrorism ett politiskt minfält i Sverige i så många år? Henrik Höjer intervjuar Magnus Ranstorp. Artiklar den här veckan om Putins nyttiga idioter. Martin Jonholz har skrivit den texten. Det går en röd tråd från kalla kriget, menar han, till dagens debatt om Ryssland. Louise Lennartsson har skrivit den här artikeln. Högern banade väg för klimatstämningar mot staten. Allt fler regeringar ställs inför rätta för sin klimatpolitik, nu också Sverige. Kvartal har gått i botten med hur klimatfrågan blev en mänsklig rättighet, hur juristerna fick mer makt och politikerna mindre. Och så knäcktes gängen i Chicago. Henrik Höjer har skrivit den här matiga artikeln. Kan dagens allvarliga gängkriminalitet i Sverige hitta några nycklar från Al Capones Chicago och hur hans och andras gäng faktiskt knäcktes till slut? Till slut så hoppas jag att alla får möjlighet att få till något som ger tillfredsställelse under helgen. På vilken nivå det än vara må, höll jag på att säga. Läs en bok, lyssna på radio eller podd, skriv en egen text. Eller gör som ganska många faktiskt gör en veckohelg. Jobba. Men viktigast förstås, tänk själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.